Hej och välkomna till Hälsa för ohälsosamma med David Ebrard. Jag är psykiater, författare, debattör. Vi spelade in en live-debatt på At Six i Stockholm förra veckan. Och där deltog Johan Weinerhall från Moderaterna, Mikael Arnefur från Kristdemokraterna, Joar Forssell från Folkpartiet och Mats Viking från Socialdemokraterna. Det blev en så bra debatt att vi lägger ut den som en podd så att alla kan lyssna på den. Det som vi frågar oss är, hur går det egentligen med den nya ANDT-strategin, alltså alkohol, narkotika, doping och tobak? Kommer det någon ny? Och när kommer den i så fall? Vem är det som skriver på den och vad ska den innehålla? Några klara besked får man väl aldrig riktigt från politiker, men de sa faktiskt en hel del intressanta saker, så lyssna på det. Häng med! Ni kan väl göra så att vi börjar med att ni presenterar vad ni jobbar med. Ni är riksdagsledamöter allihopa. Men ni kan väl säga var ni håller hus och vad ni jobbar med. Om vi börjar med dig, John.
Jag är ju då ersättare i socialutskottet och han har ju bland annat hand om då alkohol, tobak, narkotika, frågor tillsammans med min kollega Johan Hultberg som nu är föräldraledig. Jag vet att han har varit med här i podden.
Ja, han på telefon senast.
Ja. Mm. Annars så håller jag mest på med kulturpolitik faktiskt i kulturutskottet till vardags. Men det här är frågor som ligger mig varmt om hjärtat som jag är väldigt engagerad i.
Ja, och nu kom Joar upp på scenen också, Joar Forssell från Liberalerna. Då kan du passa på att presentera dig också, din roll i de här sammanhangen.
Ja, vad roligt. Hej, Joar Forssell heter jag från Liberalerna. Ledsen att jag är lite sen. Jag är riksdagsledamot och är skattepolitisk och också klimatpolitisk talesperson för Liberalerna. Så till vardags så sitter jag mest i skatteutskottet.
Så vad gör du här då?
Jag gillar ju allt som går att beskatta. Om ni någon gång har betalat skatt eller ägnat er för verksamhet som betalar skatt, så då är ni under mitt beskydd, så att säga. Det
låter tryggt på något sätt. Eller inte, jag vet
skatten
inte.
Skatten ska ner, så att säga.
Skatten ska in.
Jag gillar det.
Ja, okej, Mikael.
Ja, jag sitter då i socialutskottet. Ansvarig bland annat för ANDT-frågor. Men väldigt mycket medicinsk etik, sitter i SMER och lite sådär, så håller
SMER
status medicinsk etiska råd.
Ja, det blir det ju. Just det borde jag ju känna.
Det borde du veta.
Ja, men jag är allergisk mot förkortningar. Jag gillar inte dem. Nej. Med mera MM klarar jag, men inte så mycket mer än så.
Etcetera.
Ja. Etcetera, den accepterar jag.
Nej, men jag brukar säga så här, jag är uppvuxen på en alkoholistanstalt.
Ja.
Som min far drev. Där satte sig grunden för hur jag ser på människor. Det var bara gubbar. Mm. Alltså det var mina absoluta favoriter. Ja. Det var mina hjältar. Och jag kom upp i skolåldern innan resten av vuxensamhället berättade för mig. Det är något fel på dem. De är inte som vi andra. Mm. Jag vägrar acceptera det då. Jag vägrar att acceptera det hela livet. Och jag hoppas jag dör och fortfarande vägrar det. Ja, men människor är vi allihop till med fel och brister här och alltihop till. Det är en annan sak.
Så är det. Nej, jag har också väldigt god erfarenhet av personer med alkoholproblematik. Väldigt, faktiskt. Mm. Så är det. Ja, och sist men inte minst, Mats. Mm.
Mats Viking, socialdemokrat. Sitter i socialutskottet. Är ansvarig för folkhälsofrågor och äldrefrågor i vårt parti i utskottet och så.
Mm. Trevligt att ha det här. Jag tänkte att vi skulle diskutera den här ANDT-strategin. För det finns ju en ANDT-strategi som löper ut nu, va? Mm. Och den ska uppdateras. Det finns väl just nu så skissar tjänstemän under socialminister Lena Hallengren på ett nytt och uppdaterat sånt här dokument. Sen vet jag att under våren 2019 så fördes det en vissa diskussioner om man helt skulle avskaffa den här ANDT-strategin. Man har också haft lite diskussioner om man skulle utvidga den, om spel skulle ingå och lite så här. Men vad händer på det här området just nu?
Ja, men det är de som du säger. Man sitter och skriver på departementet.
Ja, och
mycket mer vet vi inte faktiskt.
Nej, men vad innebär det då? Ingen som vet vad de skriver och ingen som vet vad som händer.
Möjligtvis regeringspartiet som vet, men inte vi andra, nej.
Nej. Vad säger du, Mats?
Det är under bearbetning. Och det är klart att det som kommer att vara störst fokus på är ju narkotikafrågan som som vi anser är det största problemet av, på det här området. Spelmissbruket också som ökar, kommer väl också komma in förmodligen. Jag är inte hundra på det, men det, jag vet att diskussionen...
Det är mycket som talar för det, att spel kommer för det, in i det här.
Och när man pratar alkohol, narkotika och tobak så är det ju narkotikafrågan som är högprioriterad.
Och vad, hur, men vi har ingen uppfattning om vad man tycker i frågan. Vad tycker ni själva i frågan? Det är kanske väsentligt. Ja, vad säger du, John?
Jag kan ju börja att säga att jag tycker i grund och botten att den här ANDT-strategin är ganska märklig i sin utformning. Det är för att man blandar ihop då alkohol, narkotika, doping och tobak.
Och nu spel också.
Och eventuellt också spel. Så att, jag hade nog tyckt att om inte i reformerad form så kanske ett alternativ hade varit att avskaffa den till förmån för att särskilja de här områdena mer. För det blir ganska märkligt när man blandar... Jag ser det lite grann som att man blandar ihop äpplen och päron i ett och samma dokument. För det är ju inte alls samma sak att prata om narkotika som tobak som alkohol eller doping. Och det största problemet med den här ANDT-strategin, precis som Maria Ludvigsson var inne på, och den här strategin, den är ju på något sätt, den är ju inte den reglerar ju inte i sig någonting på området, men däremot så används den ju väldigt mycket i debatten om man tar det som utgångspunkt för den här. Men den är ju väldigt utopisk i sitt format och sin utformning. Och
på vad sätt är den utopisk? Om vi säger så här, vad vill den uppnå?
Men exempelvis visionen om ett narkotikafritt Sverige. Det är väldigt utopiskt.
Ja, det är mycket utopiskt.
Ja, och tror vi att det är möjligt? Jag tror inte att det är möjligt. Och jag tror att vi måste ha mer av ett skademinimeringsperspektiv i svensk politik generellt, oavsett om det gäller alkohol. Och det har vi ju på ett sätt genom alkoholen, då, för man ska minska skadeverkningarna från den. Men när det gäller tobak exempelvis, då har vi bara ett mål om att det ska minska tobaksbruket. Och när det gäller narkotika och doping så ska det helt försvinna. Och det tror jag inte är realistiskt. Då är det bättre att se till att vi minskar narkotikadödligheten exempelvis. Och det är inte minst viktigt i Sverige.
Men det är väl världens läge nu. Det skulle man kunna göra om man har en ny strategi och ändra de här skrivningarna, eller hur? Johan, du har inte fått säga någonting än så länge.
Men... Ja, men lite, så här, ett perspektiv man kan ha generellt på politik tycker jag är att det ofta är så att personer som bryr sig, alltså det är så här, det är mer liberaler ska jag säga det, så är det ofta så att man är jättemycket för frihet, förutom den frågan man bryr sig så här allra mest om. Där blir man plötsligt så här, ja men ska man inte göra så här? Och så är det ju med ganska många, alltså så är det med ganska många politikområden. Och ett problem som jag ser här, det är ju att vi är ju inkonsekventa, precis som du är inne på, i våra perspektiv på olika saker som man kan bli beroende på liksom av, eller ha ett riskbruk av eller så där. Ibland är vi för skademinimering, ibland har vi en utopisk idé om, liksom om nollvision, som du är inne på, fast att det aldrig har funnits några drogfria samhällen någonsin i historien, så tror vi att vi här i Sverige ska kunna uppnå det. Det är ju liksom en bizarr tanke att vi liksom, att eftersträva något som är helt ouppnåbart, därför att människor är människor. Men vi är liksom inkonsekventa i våra perspektiv, men då är det så, det som är konstant, det är att om det sitter ett rum med politiker som är mest, det de är mest intresserade av, det är att liksom minska bruk av olika saker. Det är liksom det de är begeistrade av. Då kommer de vilja gå så långt de kan i varje fråga. Och då är det väl så här att när det gäller droger, alltså narkotika ska jag säga, när det gäller narkotika, ja men då finns det liksom en allmän förståelse för att det är fel, och därför kan man gå så långt som det är en nollvision. Men sen när det gäller alkohol så finns inte den allmänna förståelsen, men då går man så långt man kan ändå och liksom vill minimera alkoholen så mycket som möjligt. Och det är ju för att de har det här mindsetet, de politikerna som håller på med olika typer av droger, om man pratar lite generellt, att de vill liksom reglera så mycket som möjligt och minska så mycket som möjligt. Jag tror att det där är fel ingång. Jag tycker man ska säga så här, jag tycker man får acceptera att det kommer finnas droger där det finns mänsklig civilisation. Och då behöver man skademinimera. Det kan betyda att man behandlar snus på ett mildare sätt än cigg. Det kan betyda att man har lättare upp på lagstiftningen kring viss narkotika för att slå ut kriminella verksamheter och för att kunna ge vård bättre. Det kan handla om att titta på hur Systembolaget jobbar, om vi, liksom, och ställa frågor om gårdsförsäljning och så vidare. Men Men i grunden så är det ett problem. Och därför är det bra att jag inte sitter i socialutskottet. För jag har liksom inte valt att gå in där. Utan man måste också ha politiker som... Man måste ha något form av omvänt tolkningsföreträde.
Ligger någonting i det? Jag vill bara innan Mats kommer in kan jag säga det är ungefär samma resonemang som jag hade i Trygghetsnarkomanernas land. Att det är väldigt lätt att se hur farligt det är som man själv är engagerad i. Ja, gjorde ju samma sak när jag varnade och sa att ingenting är farligt i princip. Allt blir säkrare utom det som har med psykiatri att göra, tyckte jag. Man drabbas väldigt lätt av det. Mats? Mm.
Jag är socialarbetare, botten familjeterapeut och jobbat rätt länge med behandling också. Och så. Och jag tänker att jag vill skapa förutsättningar i samhället där man ändå kan göra ett aktivt val. Om jag inte vill dricka alkohol, om jag inte vill röka, snusa, eller så ska jag kunna ha möjlighet till det. Precis som i trafiken, att jag ska kunna välja bra framkomlighet och miljöfrågor, att man ska kunna cykla, man ska kunna gå och så vidare. Och då måste vi skapa ett samhälle där man har förutsättningar att kunna göra ett sådant val om man inte vill bruka tobak och alkohol och narkotika.
Är vi där eller vad ska...
Nej, jag säger att det där. Jag tänker att en del av den politiken som vi tänker oss, och vi ser ju nu med Kan-rapporten att ingången på alkohol och tobak och åldern stiger ett år på innan man gör inträde och testar saker.
Men om man är då djävulens advokat, säger man, om jag vill dricka alkohol då?
Ja, men då gör du ett aktivt val. Men du ska ha goda förutsättningar att också kunna slippa dricka alkohol och kunna leva ett gott liv ändå.
Men gör man inte det? Alltså det är väl upp till var och en. Alltså man kan ju tycka det står mig fritt att låta bli att dricka alkohol.
Jag tänker som har jobbat, nu har du jobbat inom psykiatrin, så har jobbat med behandling i många år också, som jag respekt för det du säger också. Men man vill ju skapa miljöer där man ändå har möjlighet att kunna avstå. Eller hur? Om man har
Det i sig är ju inget konstigt. Det måste man väl kunna göra. Men frågan är hur man gör.
Och du vet ju inte i ett samhälle vilka som har problem med alkoholen heller. Förrän du kanske ser det väldigt tydligt. Så det kommer ju rätt mycket bekymmer innanför fyra väggar också.
Problemet är att om man driver den frågan alldeles för långt, då är ju enda sättet att man kan ge möjligheten till alla människor att låta bli det, är att ta bort allting.
Nej, jag menar inte ta bort allting, utan att det ska kunna göra ett tydligt val, att du kan välja den.
Jag förstår, men i praktiken, vad innebär det? Nu sitter ju, men Mikael har inte knappt, du har ju bara presenterat dig. Du får ha någon åsikt också.
Ja, jag tycker att vi alltid nästan handlar i något slags moralistiskt tänk när vi pratar om de här frågorna. Alltså, vi är jätteknepiga. Låt mig ta ett annat område som vi har jobbat med mycket, hemlöshet. Jag var nationell hemlöshetssamordnare ett antal år. Mm. Vad är problemet för den som är hemlös? Jo, det är att de inte har någonstans att bo. All logik i världen säger att det är det som är problemet. Men vad gör vi med den som är hemlös? Jo, vi konstigt säger, jaha, då har ett missbruk, då börjar vi där. Mm. Ja, men varför det? Det var inte det som var huvudproblemet, det var att jag inte har någonstans att bo. Och så finns det modeller, bostad först och så här, som visar att trots missbruket, trots att jag inte gör som samhället vill, trots att jag bryter på massa lagar och regler varje dag, får jag min lägenhet. Så 8 av 10 direkt från gatan i lång hemlöshet flyttar in, får sin egen nyckel och bor kvar 5 år senare. Sköter sig, stör inte grannarna, betalar hyran och inga andra krav än du och jag när vi bor i en hyreslägenhet. Om det fungerar, varför gör vi inte det hela vägen? Det är moralism. Nej, men så enkelt, lille vän, kan det inte vara att du bara får en bostad. Du måste ju uppfylla också någonting annat.
Det här får mig... Jag sitter faktiskt en gång i veckan så inom ramen för min tjänst på Maria Broende så är jag konsult på något som heter Västberga Boende. Mm. Västberga Boende är ett så kallat lågtröskelboende där det är, alltså, det är de som... Absolut, de har inget krav på att man ska vara drogfri eller så här. Jag måste säga att jag skäms när jag är där över hur illa vi behandlar de här. Och väldigt många av dem säger bara, jag vill bara ha en lägenhet. Mm. Det är precis i linje med vad du säger, Mikael. Men Johan viftade här tidigare.
Jag måste bara, till att börja med håller jag verkligen med om det här som sades nu. Men sen så jag reagerar på det här lite att vi måste skapa en massa så här, alkoholfria miljöer. De flesta miljöer är alkoholfria. Så i de flesta miljöer är det inte okej att dricka. Socialt är det inte accepterat att dricka på arbetsplatsen eller att dricka vid frukostbordet eller liksom att jag skulle ta upp en flaska här och så skulle vi dela på. I de flesta miljöer så är det inte okej att dricka. I de flesta miljöer är det inte okej att röka eller ta andra droger. Det är väl möjligen snus som är okej i de flesta miljöer, men det är väl ändå, det kan väl vara överens om att det funkar. Så att jag vänder mig lite mot den där.
Och på gymmen får man ju inte ens ta doping.
Nej, det är ju otroligt provocerande. Men i grunden så är det väl ändå så här att folk måste få bestämma över sina egna liv. Och det är klart att vissa människor av olika sociala skäl, det kan handla om att man blir vräkt och inte har en bostad eller att man ens liv slår sönder av andra skäl, så hamnar man snett. Ja, men det är sant. Och då ska man ha ett skyddsnät. Men det är ju inte rimligt att man för att vissa personer hamnar fel inskränker andras frihet. Därför att jag som människa är ju inte medel för att uppnå liksom ditt mål eller ditt mål eller ditt mål. Du får inte använda min frihet för att uppnå frihet åt någon annan. Jag tycker inte det är inte okej. Jag måste få, om jag vill, så måste jag få sköta mitt liv som jag själv vill. Hamnar jag snett? Ja, men jag och mitt parti, vi tycker att vi ska ha en, liksom en hyfsat generell välfärd och allt det där ni vet. Men någonstans så man hamnar liksom moralistiskt och man hamnar fel när man hela tiden ska begränsa min frihet. Och jag tycker att det är falskt att måla upp det som att det inte finns en massa drogfria miljöer. De allra flesta miljöer är drogfria, så när som på snus, kaffe och socker. Liksom.
Och kaffe och socker har vi inte reglerat så mycket. Men i vissa länder reglerar man sockret också. Det är ju en annan sak. Det finns det andra frågor här som man undrar varför.
I Danmark leder sockerskatten just nu till att kriminella gäng i Malmö smugglar över godis i containrar. Och det är en lastbil tjänar de kriminella gängen som
skjuter folk. Är det därför de inför de här legitimationskravet? De ska stoppa kriminella som smugglar socker.
700 000 på en lastbilgodis för att de har sockerskatt i Danmark.
John.
Ja, nej, men jag kan börja med att skriva under på precis allting som Joar här sa. Och det är klart att i ett fritt samhälle så måste ju också människor få ta dåliga beslut. Människor måste ju få vara fria att också ta dåliga beslut. Och precis som jag tyckte Joar sa det väldigt bra, att jag och min frihet kan ju aldrig på något sätt inskränkas för att bli ett instrument för att, så att säga, uppnå någon annans frihet eller vara, så att säga, en beståndsdel, någon slags socialistisk ingenjörskap, social ingenjörskap för att uppnå något, på något sätt det perfekta samhället. Men jag skulle vilja ta in ett litet perspektiv här, och det handlar egentligen om de goda marknadskrafter som faktiskt har sett till att vi i Sverige har färskt dödsfall i hela EU som är tobaksrelaterade, och det är snuset. Det är ju ingen politisk uppfinning. Snuset är inte uppfunnet av någon politisk kraft.
Tvärtom. Mm.
Utan det är ren och skär marknadskraft som har sett till att vi har snuset. Och det är bara att titta vad det har lett till för Sveriges del, nämligen att vi har alltså relativt alla andra EU-länder mycket lägre tobaksdödlighet. Och det är ju inga ANDT-strategier i världen som har sett till att det är så. Det är inga varningstexter på cigarettpaket eller skrämselpropaganda som har tillsett det. Det är marknaden som har sett till att det har tillgodosett rökare och andra som vill bruka nikotin med mycket mindre farlig produkt.
Men jag skulle vilja, när du säger det, då skulle jag ta upp det här som vi faktiskt tog upp i senaste avsnittet av Hälsa för ohälsosamma, att FDA, USAs kombination av livsmedelsverk och läkemedelsverk, kan man säga. De har ju nu faktiskt nyligen godkänt att snus är, de får också märka det som att det är mindre farligt än röktobak. Vad betyder det här för ANDT-strategi? Jag tog upp det i förra programmet också. Om man då har en produkt som ju till och med FDA, som är extremt rigorösa, säger det här är mindre farligt och ni får göra på det här sättet därför det är mindre farligt. Ska det ens vara med i någon ANDT-strategi?
Ja, det kan man ju alltid diskutera, men däremot så är det väl, jag menar, du har varit med och gjort det, många andra debattörer, att vad är vitsen med att bara förbjuda? Alltså snus vet vi att det är harmlöst jämförelsevis.
Ja,
om hela Europa.
Harmlöst period.
Ja, men jag är ju alltid mer försiktig.
Ja.
Men om övriga Europa hade samma beteende som vi, så skulle det ju spara oerhört mycket mänskligt lidande och liv och allt möjligt.
Ja, ja, det har vi sagt.
Och vi får ju faktiskt inte ens exportera det.
Nej, nej, jag vet. Men det sa jag ju också i förra avsnittet. Ja. Att ja, det är ju jättekonstigt att man inte driver det från Sverige. Att man faktiskt skulle säga att det här måste vi driva. Vi vill ju exportera vårt snus. Det räddar ju livet.
Men i socialutskottet börjar vi bli väldigt överens om att det måste vi kunna göra.
Mm. Ja, det låter som att man kan se positivt på framtiden. Vad säger du, Mats? Kan vi se positivt på den nya ANDT-strategin framöver? Kommer det ändra sig, de här grejerna, tror du?
Ja, man får ju ta till sig den forskning som kommer på området tydligt. Det finns ju forskning som pekar på olika saker och så. Och
det är så, är det alltid.
Då måste man,
så ser forskning ut.
Då måste, precis. Och då måste man titta på det. Och den här forskningen som vi hänvisar till, den är väl ganska ny för oss här i Sverige, vad jag uppfattar det som i alla fall. I alla fall för min del.
Jag vet inte om det är ny forskning i och för sig.
På min del i alla fall är det ganska nytt. Och så. Sen har vi ju inte sagt från socialdemokratiskt håll heller att vi ska förbjuda något snus. Absolut inte. Utan men däremot, som jag säger, att man ska ändå kunna titta på om det finns skadeverkningar. Och det har vi ju kommit fram till tidigare ANDT-strategin. Och är det förändringar på snusets område så måste vi titta över det givetvis. Och så. Men jag kan inte säga att det ska plockas bort förrän vi är färdiga med remissvaren och utredningen, och sen att vi fått in våra remissvar och diskuterat det i socialutskottet.
Det är fine, ja.
Men det måste ändå vara lite konstigt om man har en strategi. Nu provtänker jag lite sen. Det måste vara konstigt om man har en strategi som reglerar vissa saker som är jättekriminellt att hålla på med, och andra saker som är ofarligt och inte kriminellt att hålla på med. Och sen så reglerar man samtidigt så här alkohol som är rätt lätt att göra hemma i garderoben om man vill. Det är rätt stor hembryggartrend i Sverige liksom. Och sen så finns det saker som om man fiskar fisk liksom strömmen utanför, får man förmodligen i sig mer gifter än om man tar en prilla. Alltså någonstans så är det är konstigt när man försöker att styra upp många saker som man hanterar helt olika i alla andra sammanhang tillsammans. Alltså det är märkligt, därför det kommer antingen bli liksom överreglerande, det kommer vara principer som inte går att applicera
på alla områden.
Eller så kommer det bli helt tandlöst, därför att om man reglerar heroin som man reglerar sill, det blir liksom helt orimligt också. Alltså någonstans så man, alltså när saker är för...
Nu är ju inte sillen med ANDT-strategin.
Men sillen kanske borde vara det, om snuset är det. Om snuset är det kanske sillen också borde vara det. Och så vidare.
Och det kommer in på, förlåt om jag avbryter, men det kommer in på, jag menar, om du tittar på folkhälsorisker, det har vi inte pratat om alls här, så är det som anses av flera forskare vara de stora folkhälsoriskerna, det är ju att vi äter för mycket och en massa andra saker. Ska det också in i
skrivbord liksom?
Det vet ju, vi har ju vår gäst här, Fredrik Nyström, som har varit flera gånger där de säger att flera går ut och säger att sitta är det nya röka, men han menade att det fanns forskning från Kanada som sa att stå är det nya röka, för det är mycket farligare att stå på arbetsplatsen än att sitta. Så bara visar hur svårt det är, som Mats säger, motstridig forskning.
Ja. Jag får bara kommentera, det blir väldigt lätt att uttrycka sig som en del gör. Jag tänker, vi har ju byggt här på den forskning som har funnits tillgänglig i Sverige, ANDT-strategin och så.
Nils Beirut menar du?
Ja, till exempel.
Men det är inte mycket till forskning.
Nej, utan det är ett väldigt tyckande, och det får ju givetvis vara en panel. Men det är ju det vi har byggt vår politik på. Och sen klart att den diskussionen som var innan här, att man kan tycka mycket om hans verk, givetvis Beirut. Han har betytt mycket, tycker jag, ändå för det socialarbete som har kommit.
Han har haft en enorm impact, det kan vi vara överens om.
Det som jag tänker, och som jag också vill påpeka, eftersom jag har jobbat med behandling också, precis som ni är inne på, att det mänskliga mötet är avgörande oavsett var man befinner sig någonstans. Och man kan aldrig liksom tvinga någon till en insats. Ja, vi har ju tvångsåtgärder, men det ger ju oftast väldigt dåligt resultat, det vet ju vi.
Framförallt på lagen om vård och missbruk.
Ja, det handlar ju om mycket dåligt resultat. Det handlar om mötet mellan behandlare och klient, eller brukare, eller vad vi kallar det, medborgare, som hamnar i en situation för att jag ska kunna hjälpa han eller henne. Så det är vi helt överens om.
Och då är det väl... Är det inte där man ska jobba? Ska man inte jobba med det här utifrån ett helt vårdande perspektiv och strunta i de här regleringarna? Alltså det är bara en tanke. Om man då säger så här, okej, vi har ingen utopi, utan vi ser här, här har vi problem med tobak, då vi vårdar det på något sätt. Här har vi problem med narkotika, då vårdar vi det. Och här har vi problem med alkohol, mat, sill. Vi vårdar problemet. Om man bara skiftade fokus, man ser människan och så vårdar vi det som är problematiskt och så skippar vi resten.
Men alltså, om vi pratar forskning, så jag tror att Sverige till och med har fått ett Nobelpris för upptäckt av dopamin, beroendesjukdom istället för missbruk. Mm. Mm. Alltså smaka bara på orden. Du är en missbrukare. Ja, det sätter ganska tuff stämpel.
Ja.
Men du är beroendesjuk.
Och det är
ju helt annan. Och idag har vi ju faktiskt kommit överens om att det här är beroendesjukdom. Mm. Inte missbruk. Alltså, ska vi göra något riktigt bra som regeringen måste göra i riksdagen, var vi överens om det. Se till att vi inte har två olika instanser som hanterar de som både är beroendesjuka och psykiskt sjuka.
Det är
alltså, slå ihop det här till en insats som kommer människor få otroligt mycket bättre.
Det gör jag vågen till. Det är ett av de stora problemen som vi har som jobbar i beroendevården. Det är att man faktiskt har två huvudmän hela tiden. Det är väldigt krångligt. Väldigt krångligt. Det håller jag helt med om. Ja, nu börjar vi ju... Ja, vad säger du? Du sitter här och viftar. Du
vill lite grann. Någonting. Jo, jag kan passa på att säga lite grann.
Det är lite typiskt politiker där. Då får vi mikrofon.
men det är klart att, och precis som Mikael var inne på, att vi måste ju också se personen bakom ett beroendetillstånd. Men det är inte så konstigt heller att vi har den synen på människor just i Sverige. Vi har haft en väldigt dogmatisk, repressiv narkotikapolitik som har bidragit till att stigmatisera missbruksproblematik eller beroendeproblematik under väldigt lång tid. Och det är klart att har man det stigmat så har det också bidragit till att vi har Europas näst högsta narkotikadödlighet när det gäller överdoser. Och det är inte konstigt att människor inte kommer till och får vård. Och jag tycker att det Mikael var inne på, just att se till att vara en instans också, det är väl alldeles utmärkt för att människor ska kunna få hjälp.
Mm. Och det är vi överens om i socialutskottet.
Och i riksdagen.
I riksdagen också. Mm.
Så vi väntar bara på regeringen.
Men inte överens om allt det han sa här.
Nej. Men just det beroende sjukvård.
Okej, men om vi bara försöker avrunda den här debatten som vi haft. Det var spännande. Det finns lite olika perspektiv här. Ibland så låter det som alla är helt överens. Men ni har lite olika ingångar i det här. Men om man då säger, vad kan vi förvänta oss av om du nu ska ha någon ANDT-strategi? Områdena finns i alla fall. Om vi nu säger, vad hoppas ni kommer att hända de närmaste åren? Vi får ta var och en av er. Vad hoppas ni ska landa då när den här produkten är färdig? Vad hoppas ni på, Johan?
Men jag hoppas att man kommer inse att så länge det finns människor, så länge det finns mänsklig civilisation, så kommer det finnas glädje och sorg, och då kommer det finnas droger. Ibland vill man ta lite dricka ett glas vin för att man känner sig glad och vill fira, och ibland så är man ledsen och så tar man en whisky för att hantera det. Och så funkar människor, så har människor alltid funkat. Och då måste man, utifrån det, så måste man inse att ska man ha politik på de här olika områdena, så måste man ju liksom just se att det finns bruk, det finns rekreationsbruk och det finns missbruk, och det finns människor som halkar dit, men man ska inte begränsa friheten hos människor för att man ska bara för att man vill ha skyddsnät för dem som halkar dit. Jag hoppas att vi kan utgå från detta, fortsätta utveckla beroendevården så att det hjälper dem som halkar dit, men sluta att inskränka friheten för dem som bara vill fira eller hantera sin sorg lite grann, som människor alltid har gjort.
Så massa pengar till min verksamhet och inte så mycket annat.
Ja, det är därför vi har skatteutskottet.
John.
Nej, men jag vågar väl åtminstone lova att vi moderater, när vi ska behandla den här ANDT-strategin i riksdagen, kommer att bära med oss ett mycket större skademinimeringsperspektiv än vad vi tidigare haft genomgående. Och jag kan säga att den moderata socialkommittén var ju alltså i Norge nu för ett par månader sedan för att studera just det norska exemplet, där man nu har inlett en avkriminalisering av bruk och narkotika. Jag säger inte att Moderaterna är där ännu. Jag har varit där ett bra tag, och jag hoppas att mitt parti också också kommer dit. Men jag vågar påstå och lova att Moderaterna inte kommer att ha en lika dogmatisk inställning till dessa frågor som vi tidigare har haft. Ja.
Mats?
Ja, nej, jag tycker ändå att vi har varit överens så mycket. Jag tänker att man kan ändå se ett visst resultat. Att vi kan rapporten att man börjat göra debut senare i livet när det gäller alkohol, narkotika, tobak. Och det finns ju även forskning där som säger att det är större chans att man inte hamnar snett i livet. Sen ska ju människor kunna göra egna val. Men jag tänker att vi behöver ändå en solidarisk politik när det gäller området, så att de som blir drabbade, det kan vara min granne, det kan vara min partner, det kan vara min pappa, ändå ska ha en schysst hjälp för att kunna komma ifrån ett beroende. Det är jätteviktigt. Och det är väl därför kanske vi har haft nationella strategier, men den behöver förändras, och det låter ju som att vi är överens om att det behövs vissa förändringar i den.
Du får se stort, Micke.
Ja, då ska jag dra en lans för Martin Luther. Han var ju uppe till diskussion för ett tag sedan. Jag är teolog i botten och intresserad mig lite för Luther, och jag är så trött på att alla missuppfattar honom hela tiden. Du skulle varit med på hans bordsamtal när han satte sig på krogen i Tyskland med en massa supportrar omkring sig. Så satt han och ljög hela kvällen och alla skrev ner alltihop.
Ja, det låter ju skitkul.
Alltså, inse att han var munk. Han blev fråntagen det. Gifte sig med en avhoppa från Bora som hade varit nunna, och de fick 7 unga, tror jag. Alltså, snacka om hänt i veckan.
Ja, det... ja. Och vad har det för impact?
Jo, impacten är att inte ens när vi säger att vi ska vara så oerhört lutheranska så behöver vi bli rigida, utan vi kan ändå, eller kanske framförallt med det, se att det här är en människa. Se människan hela tiden, så hamnar vi ofta väldigt rätt.
Och det tycker jag var fina avslutningsord som jag kan skriva under på. Så nu tänkte vi att vi skulle ha en 20 minuters paus. Tack för att ni kom. Tack. Alla 4. Det var otroligt. Det var lite rock'n'roll över det här samtalet, tyckte jag. Det var jättekul.
Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.